Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Då är det dags för NHL-podden igen. Vi har kommit fram till avsnitt 122 i ordningen faktiskt nu. Och jag hälsar varmt välkommen Per Bjurman. Hur är läget?
Tack, det är fint. Hur är det själv?
Ja, det är helt okej. Okay. Det är lite på gränsen till out with the flu alltså.
Men,
Inkrygg.
Ja, ynkedom.
Ynkedom, ja. Ja, nej, men nej, det är ingen fara. På det viset, jag håller mig uppe. Man kan ju betrakta det som en liten upper body också, för det är ju uppe mot nästrakten. Men det är helt okej.
Okay. Innan vi går vidare, låt mig fråga. Jag glömde fråga innan vi började. Har du tryckt in inspelningsknappen?
Ja, den tabben har jag.
Ja, det var länge sedan du gjorde det.
Men det var länge sedan, men...
Det är så hemskt de gånger det har hänt, så jag måste alltid fråga.
Ja, jag förstår det, för det har ändå hänt i början av vår poddkarriär, eller man ska säga, så hände det ett antal gånger, så jag förstår din oro där.
Ja, vi har suttit och pratat en halvtimme en gång när du har kommit på. Oj då, vi måste börja om.
Ja, precis. Det är avancerad teknisk kunskap som krävs för att spela en podd. Man måste alltså trycka på en röd knapp.
Ja. Ja, men du får vara glad att det bara är lite förkylning, så det är inte lika illa med dig som det var med Nashville Predators när de var i Detroit förra fredagen.
Ja, just det, då var det verkligen en manfall.
Det gick en galopperande magsjuka genom hela lagen. De låg på varandra och kräktes och annat.
Just det, ja, det var det, ja. Precis.
Ja.
Nej, exakt. Och just det, Pekarinne fick till och med kasta in handduken i matchen efter, var det väl, mot Pittsburgh. Och de fick köra med Juuso Saares till och med, som helt plötsligt kallades upp och spika igen till och med.
Ja, det lät inte så kul.
Nej.
Men till slut var det ju Laviolette irriterad och sa, vill ni bara prata om spyor och diarré? Är det ingen som vill prata hockey?
Ja, jag, bra att du sa till det, för nu kände jag att vi kan lämna det ämnet. Vi kan lämna min sjukdom också, vi kan lämna så här påssjuka och sånt vi pratade om förra säsongen också. Det är lika bra.
Ja.
Förbiseende. Ja. Ja, vi har lite ämnen vi ska diskutera den här veckan också. Vi har ju, bland annat ska vi försöka lista lite. Vi kommer på några namn i alla fall på NHLs mest underskattade spelare. Vi har gjort en gedigen sån lista för några år sedan, tror jag. Men vi kör någon smygvariant den här veckan också.
Annars jag håller fast vid Tyler Kennedy.
Ja, just det. Men vi har annat vi ska diskutera också. Innan vi kommer in på själva våra ämnen här idag, så måste vi bara förstås nämna att precis innan jag satte mig i poddrummet för att spela in, så har faktiskt NHL-bibeln anlänt till redaktionen en dag innan den kommer ut i butikerna. Den kommer ut på torsdagen, alltså, när många av er kanske lyssnar på det här. Då finns den ute i butik. Och det är alltså 100 sidor. Lite sent alltså, två veckor efter premiär, men det blev så den här gången. Och lite beror det på också att den inte ska innehålla så mycket fel. För skulle vi tryckt den innan, så det, menar, det sker ändå 3-4 ändringar i många trupper kort före premiären. Så att den blev lite försenad. Mm. Men det är plusbetyg på alla spelare och det är mängder med texter som du har skrivit och som även jag har skrivit och kollegor till oss. Så att den får ni gärna kliva in i någon pressbyrå och köpa.
Ja, det hade inte kunnat gå att få ut så mycket tid heller eftersom det var World Cup och folk uppbundna och vi gjorde en bibel till det med.
Ja, precis. Det var bibelredaktionen här, som de är 2-3 stycken som jobbar där med året runt. De var rätt slutkörda efter att ha gjort OS-bibel, Liga-bibel, ja. Fotboll, World Cup-bibel, SHL-bibel och Champions League-bibel inom loppet av en månad. Så.
Ja, nu säger de amen.
Ja, exakt. Alltså, jag har aldrig sett en lika stor ansamling Coca-Cola, snus och kaffe på så liten yta. För de jobbar dygnet runt.
Ja.
Ja, men i alla fall, den får ni gärna köpa. Men nu kastar vi oss in i det som är färskt och det som vi vill diskutera. Och en sak som jag känner för att diskutera lite så här direkt, det är faktiskt, vi var ju inne väldigt mycket på rookies förra veckan, och inte minst på Auston Matthews. Och vi nämnde naturligtvis William Nylander också, men det är ju värt att notera att han bara fortsätter att producera här i början. Han är ju uppe på 9 poäng på första 6 matcherna. Och han har ju nästan gjort poäng i alla matcher hittills.
Ja, men nu har han gjort mål 4 matcher i rad.
Just det.
Det tråkiga för honom är ju att det hjälper inte. Det ger ju ingenting. Det måste vara enormt demoraliserande för honom och Matthews och Haim. Men den kedjan är ju väldigt bra.
Ja, absolut.
Och som sagt, producerar ständigt. Men kväll efter kväll efter kväll så hittar Toronto något sätt att förlora.
Ja, exakt. Jag fick ju detaljstudera dem lite grann i natten som var här till onsdagen. Som de mötte Tampa Bay naturligtvis. Och alltså de är ju otroligt bra. Så de var helt dominerande. Alltså, de mötte ju alltså Tampa Bay som är formstärkt och som vann med 7-3. Men när de var inne på isen var de helt... Dels så fick de ju stora chanser att starta offensivt. Jag såg att Nylander hade 83% offensiva zonstarter. Det är väldigt mycket. Men, men han hade alltså... Det var 20 skottförsök framåt i 5-5 spel när han var inne på isen. Bara 3 bakåt. Det var total... Och det syntes onekligen på isen också. De är ruskigt bra de där. Framförallt de där 2. Haiman är ju ett bra komplement till dem. Men det är ju, och det är klart att Matthews, eller vad ska jag säga, att Nylander, det är ingen nackdel att få spela med Matthews heller. Men för Matthews skulle också. Han skulle inte ha gjort 10 poäng på 6 matcher om han inte hade haft en riktigt bra lekkamrat. För att de 2, både 5-5 och inte minst i powerplay när de får styra från varsin sida, ser riktigt bra ut redan nu tycker jag.
Mm. Ja, det kommer tillbaka till att det måste vara jävligt tråkigt för dem ändå.
Ja.
Eftersom de inte vinner. Man vill ju vinna hockeymatcher. Det har man ju sett miljoner exempel på. Att det är verkligen sant också. Det finns ingen som är glad över att göra hattrick om det inte leder till vinst.
Nej, precis. Han var ju knäckt med att just när han förlorade trots att han gjorde 4 mål. Det var inget tillstymmelse till leende i princip.
Nej, men så är det och så måste det ju vara. Det är ju jättejobbigt att inte få liksom,
att det inte leder till någonting.
Nej, precis. Det har ju varit förgäves.
Ja, precis, för de har ju bara vunnit, de har spelat bra överlag sett, framförallt alltså, eller i princip enbart kan man säga offensivt här i början. Men de har bara, som du säger, de har bara vunnit en match. Och de har lyckats, antingen har de förlorat stort som i natt eller så har de förlorat på något vis i övertid. De har väl 3 torskar efter ordinarie tid.
Och de har ju tappat stora ledningar också. De har ju haft ledningar med 4-0 och så. Och fått stryka i alla fall.
Och så mot 8 var den här första matchen när de hade kommandot hela tiden och tog ledningen och hade kommandot och tog ledningen och tappade. Och sen då lyckades de förlora till slut.
Ja. Alltså det är, som jag sa, det är moraliserande och inte helt nyttigt heller tror jag för killar som de här att bara förlora hela. Det har vi pratat om förut, att det blir så här förlorarkultur då. Men samtidigt så de måste ju fortsätta med att ha sitt tålamod i Toronto och inte försöka göra några dumma saker nu och få ta sig till slutspel i år.
Nej, precis. Utan det är exakt. Det tycker jag, och det är helt rätt. Och vi var inne på det i preview-podden att det förmodligen kommer att se ut så här. Att vi var ju exalterade att få se de här unga killarna. Även Mitch Marner naturligtvis ska nämnas i sammanhanget. Men att Toronto absolut inte ska gå bananas för att de inte vinner matcher än.
Nej.
Det ser väldigt bra ut. Men framförallt, det som dock inte ser så bra ut på sikt. Men det här är väldigt att dra en förhastad slutsats lite grann. För det har trots allt bara gått 7 matcher. Men Fredrik Andersen som de byter till sig. Mot bland annat ett första val. Och som de direkt, utan att ha sett den i en Toronto-tröja. Så skriver de 5-årskontrakt värt $5 miljoner per säsong. Och hittills så har han, alltså han har ju sett sämre ut än Bernier liksom.
Ja, igår den här matchen mot Tampa var ju inte bra. Då släppte han, var det? 7 mål på 23 skott.
Exakt. Och vissa av de där puckarna kastade han in själv nästan.
Vi var väldigt effektiva offensivt, sa en artig Victor Hedman till mig efteråt.
Ja, det var ett understatement då. Nej, det var en bra match efter Tampa, inte minst av Hedman faktiskt. Som kunde gjort ännu fler mål faktiskt.
Stammer ville påminna Toronto-publiken om vad de gick miste om.
Ja, och det gjorde han onekligen. För att, och innan dess, eller under hela matchen så blev han faktiskt utbuad när han hade pucken.
Varför det?
Ja, de tycker ju att han är ju Toronto-sonen liksom. Han sveker dem liksom.
Han borde ha skrivit på.
Han skulle ha skrivit på. Det var ju hela, det har ju varit efter all hype nu i 3-4 års tid. Och sen så när till slut blir han restricted free agent. Då väntar han till sista dagen och så blir det ett antiklimax.
Ja, men han fick väl aldrig något bud, fick han?
Nej, precis. Det ska man ju, det känns som att Toronto-fansen missade den detaljen lite grann. Att Toronto var ju inte speciellt i slutändan intresserade, för att då hade ju de varit tvungna att ge han 11-12 miljoner dollar per säsong, mer än vad Tampa erbjöd, med tanke på skatte och så vidare. Och det löneutrymmet hade ju inte Toronto, och den ambitionen att växla upp redan nu fanns ju inte heller för att liksom försöka lösa det. Så att det som du säger, det var ju aldrig något riktigt konkret bud från Toronto. Det var ju snarare Detroit och Montreal och lite sådär lag som det surrades om i slutet. Och Buffalo inte minst.
Nej.
Så att, och då hade han blivit ännu mer utbudad, tror jag, om han hade gått till Buffalo eller Montreal liksom. Eller Detroit.
Ja. Ja. Jag får komma tillbaka till Andersen då. Nej. Det har inte sett bra ut. Men han fick ju sitt... Babcock uttryckte sitt fulla stöd i eftermatchen igår. He's my guy.
Ja.
Så att det handlar bara om att bygga upp hans förtroende och så.
Ja.
Men mycket förtroende, mycket självförtroende får man om målvakt, om det ska se ut så här en hel säsong.
Ja, det är alltså det. Ja, det märktes tydligen att Babcock har den filosofin i alla fall, att han ska... Att han ska visa att det är hans guy liksom. För att, jag menar, när han släpper in så mycket mål på så få skott där i början, 3-0 redan i första perioden, då de filmade ju en rot liksom 15 gånger i den där matchen liksom. Och kommentatorer snackar om liksom, att nu är det väl ändå dags att skicka ut Andersen för hans egen skull nästan. Men
ja, jag kan hålla med om det. Men det är något en strategi Babcock har där, fortsätta visa honom förtroende, så kommer det att bli bättre. Men det
Nej.
Det låter sig lite vanskligt liksom.
Ja. Nej, men det har varit lite intressant surr på Twitter och i sociala medier de här sista dagarna. Dels från Elliot Friedman såg jag hans 30 thoughts som han skickade ut en gång i veckan, men också från den gamla målvakten, NHL-målvakten Martin Biron, som jag varit inne på att även Elliot Friedman, just det att Andersen, att Toronto och inte minst Babcock, så vill man att målvakterna ska vara ganska aggressiva i sin stil. Hålla sig lite längre utan, alltså lite längre ut från kassen liksom. Och attackera skytten lite mer. Och det är en stil som Andersen inte är van vid. För det är ju han har ju vägt 110 kilo en gång i tiden. Och är liksom van att krypa in i kassen lite grann. Och förlita sig på sin storlek liksom.
Ja.
Och ja, Elliot Freeman var inne på att någon goalie coach hade sagt att man ser ju på hans fotarbete att det håller inte för den här stilen som Toronto försöker få honom att spela. Så att det kan ju ha lite med det att göra att Andersen är ännu sämre än vad han egentligen är nu i början. För att han har svårt med den här stilen han nu uppenbarligen förväntas ta efter, så att säga. Kan ju ligga något i det.
Men var det liksom enkla mål han släppte in?
Ja, vissa var det. Det var ju lite sån här, alltså, inte minst andra målet tror jag var en sån här, visst det är lite folk framför mål, men han... Alltså väldigt många skott överlag var det som att även om han räddade dem så tittade han förvirrat omkring sig och var livrädd att pucken låg bakom honom eller framför honom eller att han inte hade koll på den. Och det var ju 2-3 sådana mål Tampa gjorde när de bara petade in det. Väldigt många mål var det turer för som Andersen inte hade koll på själv alls överhuvudtaget. Så att man ser att han inte har bra självförtroende just nu. Liksom.
Det är inte, i alla fall inte riktigt lika vidrigt som det var i Newark när Oliver Ekman Larsson nästan på egen hand tar tillbaka Arizona in i matchen igår.
Ja, just det.
Och fixar 3-3 med två mål i sista perioden. Och så släpper odågan Justin Peters i världens enklaste skott från Sajak. Så de förlorar i alla fall.
Ja.
Riktigt, man led verkligen med Arizona och framförallt med Oliver.
Ja, jag växlade faktiskt över till den matchen precis då i slutet, för jag såg att det stod 3-3 och jag hade sett att Arizona legat under och bara Oliver Ekman och att Ekman Larsson ett mål att de var i kapp. Och så såg jag precis det här målet, alltså Justin Peters, det är ju liksom ECHL-klass nästan.
Ja, det är inte NHL.
Nej, och det visste väl alla egentligen, men de har ju lite panik nu när Mike Smith är borta och Luis Domingue har ju hållit Fredrik Andersen-klass.
Men, ja, din gamla favorit.
Ja, min gamla favorit Domingue. Men och så som inte det var nog, så tyckte jag att de fick till en bra, att de knöt näven och fick till en bra forcering där i slutet och skulle trycka på för att få in en kvittering ändå sista minuten där. Men som inte det var nog, så en rensning som ska gå till icing studsar på linjemannen rakt till Travis Sager som kan lägga in pucken i öppet mål. Och Alex Goligoski, han drämde ju klubban i målburen så att den gick sönder i 500 bitar för att han var vansinnig. Man såg, ja, alltså, man såg ju, och de filmade ju liksom flera Arizona-spelare. Dels Oliver Ekman Larsson som direkt åkte fram till domaren och bara fuck off! Och sen, ja, och sen Alex Goligoski, fuck you motherfucker! Och sen, ja, förlåt, nu tappar jag totalt. Och,
det även,
och Dave Tippett var ju också fuck, det var liksom...
Ja, och jag så... Men nu låter det som att Victor Norén fick material till en hiphop-grej.
Oj då, just det.
Eminem Ekelin.
Ja, jag fick lite feeling där faktiskt. Men jag hade det på nätinnan när man såg...
Victor Norén, en mix med Ekelins bottom 6 svordomar här.
Ja, just det. Jag bara fortsätter med mitt bedrövliga språk här från förra veckan.
Ja. Ja. Ja, det där var oväntat, men okej.
Okay. Men...
Nu går vi vidare i programmet.
Ja, det är kanske bra. Tack för att du styr upp.
Och då tycker jag vi kan titta på Torontos ärkerival som har en betydligt trevligare start på säsongen. Kanske inte helt oväntat heller då. Men Montreal går ju bra som väldigt bra igen. Ja. Precis som i fjol. Mm. Men skillnaden är att det känns mycket stabilare i år än vad det gjorde i fjol. Och vi vet ju vad som hände. De tog 9 raka i fjol. Och alla
tog rekord.
Ja, att det här var ju en contender och sen gick det alldeles åt skogen sen. Framförallt när inte Carey Price kunde spela. Men precis som vi också pratade om i vår preview där så känns det som att de har fått in rätt sorts spelare med rätt sorts mental hårdhet som har gett en helt annan... Vi såg ju när Carey Price missade ju flera matcher.
Ja, det var ju El Montoya som stod och det kändes ju på pappret inte supertryckt liksom.
Nej, men Price fick bli förkyld. Så att Montoya är ultimate journeyman.
Ja.
Stod, men höll nollan. Och laget, framförallt viktigast av allt, laget framför dem spelade väldigt bra ändå. Ja. Förra året kändes det ju som att de inte kunde prestera när de inte hade Price. Det var inte bara det att han var bra i målet, utan de tappade allt självförtroende när han inte var där.
Exakt, det var mental kollaps på något vis.
Alltså. Ja, men... Weber och Shaw och sådana som har kommit in har stagat upp det där mentalt.
Ja, jag håller med.
Jag tror att den här starten säger ni kanske lite mer än vad den i fjol gjorde.
Ja, jag tror faktiskt det. För att de har ju visat här, det är ju bara några matcher in, men ändå, de har ändå visat med några matcher utan Price att det har sett minst lika bra ut spelmässigt. Liksom.
Ja.
Och jag undrar, ja, alltså Weber...
Jag undrar,
ja. Ja. Nej, men alltså, det är många, man kan kritisera Weber lite grann för hans fancy stats som inte ser så bra ut. Framförallt hans förmåga att spela sig ur egen zon och sådär. Och att han inte kanske är den modernaste backen av alla och faller ner lite på topplistor och sådär. Och jag håller med i allra högsta grad om att den traden framförallt långsiktigt inte ser bra ut med kontraktsituationen också. Men jag undrar, om man bortser lite från fancy stats där så tror jag också att man glömmer bort lite grann alltså vilket system de spelar i. För nu lämnar Weber ett system som förmodligen inte passar honom så bra. Ett modernt framtidshockey där med Peter Laviolette när man ska spela med fart och snabba omställningar och så. Och man lutar sig väldigt mycket på backar som Roman Josi och Mattias Ekholm som är skickliga på just den typen av spel. Men nu, det här passar väl Weber som handen i handsken med Therrien. Alltså att ha det här ganska komprimerade försvarsspelet och att man sen ställer om blixtrat till kontringar liksom, inte så avancerat spel på något vis.
Men det tror jag, det var vi också inne på i preview. Att, man kan tycka vad man vill om Therriens lite...
Ja, det kan man verkligen säga, men ändå.
Fyrkantiga system, men att Shea Weber i sitt nuvarande skick... I alla fall det här året. Han passar mycket bättre in.
Ja.
Precis som Subban passar med all säkerhet bättre in i Nashville nu.
Ja.
Så att samtidigt så är det ju nu när det har gått så bra för Montreal så finns det de som efter 6 matcher konstaterar succé-trade för Montreal. Det är lite förhastat. För dels var det väl i första hand på lång sikt som de som kritiserar traden tänkte.
Ja, exakt.
Men jag tycker att den har sett bra och han har ju sett ut som en just att de har fått mer trygghet liksom.
Ja, men jag tror faktiskt det. För att han har lite den auran, det får man ändå säga. Han är ju ändå supercaptain liksom och han alltså det är auran kring honom.
Och... Ja, snabbt blir vi populär i Montreal också. Det är viktigt.
Ja, precis. Man har sett hur folk har klistrat över sina P.K. Subban-tröjor med fått bort 76an och bara 6an och sen lyckats tejpa bort allt förutom ett av ben i Subban. Och sen skriver dit Weber till. Nu har de en ny hjälte där. Men, nej, jag håller med, det ser bra ut. Och jag tror också, som du säger, att det här till, även om Carey Price inte är tillgänglig i alla matcher här framöver, utan att det kommer vara, om han eventuellt blir förkyld igen eller om han får bakslag på, och nio, så känns det grundspelet mycket tryggare. Så att, och vi ska komma ihåg att, jag menar, det här Therrien-laget med en hel Carey Price-laget, de vann Atlantic Division bara för 2 säsonger sedan, och de var i final mot eller konferensfinal mot Rangers för 3 år sedan.
2014, 2 år sedan.
2 år sedan bara. Så att, det är ju ändå ett starkt Montreal det här när allt är på plats. Liksom.
Ja, absolut. Och sen har ju då, nu när Price spelar så är han ju Carey Price. Det var match mot Philadelphia häromdagen, då var han förträfflig, varken mer eller mindre.
Nej.
Claude Giroux sa efteråt att han önskade att han hade varit förkyld. Fortsatt var ju förkyld ett tag. De är väl goda vänner från landslaget så.
Ja, just. Ja, men, och sen just i den matchen som du är inne på så gjorde ju Radulov lite avtryck också med 3 poäng. Och de har faktiskt gjort 23 mål framåt mot Montreal, för det har ju varit det stora problemet som gjort att de inte tagit ytterligare ett kliv när de väl varit bra här. När de kört fast till slut i slutspelet så har det varit för att de inte kan göra mål framåt. Men det ser lite bättre ut offensivt nu med dels Radulov då, och sen även Lekkonen som har varit rätt framfus här i början. Och så Galchenyuk som gjorde 30 mål förra säsongen och kanske är redo för att bli den här superstjärnan de hoppas att han ska bli.
Ja, Radulov fick ju stående ovationer här i Bell Center.
Ja, just det.
Och han sa, jag fick såna här kittlingar. I don't know what it's called. Yeah, goosebumps.
Ja, just det. Inte, förmodligen inte direkt översatt till ryska goosebumps här. Det kan jag tänka mig.
Men... ja, vi får hoppas att det är ju inte på isen. Han har haft sina stora problem tidigare när det har blivit knas.
Exakt, alltså. Han kan få lite feeling ut på stan där.
Ja, men förmodligen så de hävdar ju bestämt att de har sett att han har mognat som människa. Vi får hoppas att det är så.
Det är väl lite tredje gången gilt nu också, för att det är ju som sagt, det är 2 sessioner tidigare som det här skiter sig. Så nu är väl ändå dags för han att lära sig. Han är ändå 30 år nu.
Ja. Ja, jag tror ändå en del på Montreal nu faktiskt.
Ja, det måste jag säga också. Alltså, det är ju väldigt lätt som sagt att sitta här i oktober och dra slutsatser, men jag har svårt att se att Montreal ska kunna falla ihop till närmelsevis på samma sätt som förra året. Jag räknar in dem i slutspel utan tvekan, och jag tror till och med att de kan challenge i alla fall om att vinna Atlantic Division. Alltså, de kan utmana Tampa Bay om att ta hem i grundserietiteln i alla fall.
Ja,
i Atlantic.
Ja, men du, ett annat lag som har överraskat får man ju verkligen säga, eftersom vi och de flesta andra sablar ner dem ganska hårt på förhand, det var ju Detroit. Ja. Eller är Detroit. Ja. Men de har nu tagit 5 raka segrar, och det är första gången på snart 2 år som de har gjort det.
Och det är så pass till och med. Oj.
Ja, januari 2015 och senast som de hade 5 matcher, och de tog 6 då.
Ja.
Och det får man ju säga...
lite oväntat.
Lite oväntat, ja.
Men alltså grejen med Detroit, dels så de är ju, alla lag är ju rätt bra när målvakterna spelar bra, och nu har ju båda gjort det inläggsvis, både Mrazek och inte minst Howard i någon match han har gjort. Men sen
ja, Howard var ju fantastisk här på Madison Square Garden förra veckan.
Ja, just det var ju han stal ju den, kan man säga.
Ja, precis. Det är för att han tycker så bra om att spela just på garden. Det är synd att de inte ska göra det mer på hela säsongen.
Ja. Ja, men och sen så tycker jag, alltså, de saknar ju verkligen den här riktiga spetsen. Alltså en sån här riktig Tyler Seguin eller liksom Sidney Crosby för en del, eller vad som är, alltså Steven Stamkos. Men de har ju ändå bredd. Alltså, de
har ju Thomas Vanek.
De har ju Thomas Vanek, inte minst, som har klivit in och gjort 4 kassar direkt där och sett ganska bra ut.
Ja, han var ju totalt slut enligt alla.
Ja, utköpt till och med liksom.
Ja, men so far har han varit bättre än alla de andra de har testat där genom de senaste åren med Brad Richards och så. Ja. Och Mike Modano.
Ja, just det, exakt. Absolut. Nej, men, Och jag får ge lite bastning till mig själv. För nu säger jag att han var totalt slut. Det sa jag senast i våran preview. I början av World Cup där. Så tyckte när Europa inte såg så vassa ut. Och då när jag framförallt la märke till var ju Thomas Vanek. Och jag till och med att jag sa att han kommer inte bidra med mycket i Detroit i vinter. Nej. Så han ändå börjar med 4 kassar och 4 assist till och med. Och var kanske deras näst mest tongivande offensiva spelare. För jag skulle ändå vilja påstå att Gustav Nyqvist har varit den som har varit mest. Stuckit ut allra mest offensivt hittills.
Ja, efter det tog ju några matcher innan han fick spräcka sin nolla. Men sen när han väl gjorde det så lossnade det. Streaky jäkel.
Ja, det är väl lite hans aber genom karriären. Att han är lite streaky. Men när han väl är på topp så är han ju riktigt bra. Framförallt när han får förtroende. Alltså, sätter man Gustav Nyqvist i en första kedja så gör ju han mål till slut. Jag menar, såg ju till exempel i VM när han fick vara storstjärna i Sverige och gjorde 7 kassar. Det var bara Patrik Laine som matchade det. Ändå så var han ju tokdissad i World Cup-truppen. Och jag kommer inte minst ihåg när, det här har jag återkommit till några gånger tidigare, men när Grand Rapids vann Calder Cup 2013 i finalen mot mitt Tampa Bay i farmalag där, så var ju Gustav Nyqvist en mardröm för mig på nätterna. Usch vad han gjorde mål hela tiden. Och levererade och dominerade. Så att, alltså, men förra året så, när han inte gjorde mål på ett tag, då skickades han ju rakt ner i tredje eller till och med ibland i fjärde kedjan. Och fick väldigt lite minuter per match. Så att han är ju lite beroende av att man liksom ger han chansen verkligen. Och lita på honom. Och jag tycker han är lite underskattad också för sitt tvåvägsspel. Alltså han, med sin fart så är han ju, och ettrighet så är han ganska effektiv tycker jag i båda zonerna. Med att jaga puck och störa motståndaren och sådär. Och ligga upp och forechecka liksom. Jag tycker inte bara att han är en målskytt liksom.
Lille Skutt, som man kallar.
Ja, just det, Lille Skutt. Det är ju passande.
Ja, det är det. Men det är också några av de här yngre i matchen igår mot Carolina. Då var ju Dylan Larkin hade en fin kväll och gjorde 2 mål. Men det är fler som, vi har ju tjatat om det, att några stannar utvecklingen och inte blivit vad man trodde att de skulle bli för några år
sedan. Bland annat Nyqvist får vi ändå säga, och Tatar till exempel. Och...
Ja, men nu är det den här... unge herrn Andreas, hur man nu tar hans.
Ja, det där är tveksamt, men någon typ Anthony Seo.
Ja, precis. Du får säga det. Han har ju också sett mycket lovande ut här i starten.
Ja, och han har också just den här moderna egenskapen av att vara extremt snabb och kunna hantera pucken i den parten. Liksom. Alltså det kommer man väldigt långt på.
Ja.
Bra skott och bra liksom, killerinstinkt mot kassen. Så att han tror jag på. Jag tyckte han såg bra ut redan i fjol när han kallades upp som en liten nobody. Och nu har han...
Nobody?
Ja, men han var ju ingen... Ja, men man trodde ju mer på en sån som Anthony Mantha till exempel, som har varit ganska hypad. Men han har ju fortfarande inte alls förtjänat chansen i NHL faktiskt. Utan det är ju Anthony Seo som inte minst har tagit chansen. Och så tycker jag att bredden är ganska bra. Dels när man kan få in lite djup i formen sån som Anthony Seo, men också alltså Glenn Denning har börjat säsongen bra.
Man ska inte heller glömma Frans Nilsson som är möjligen, jag har inte hunnit göra den här listan du pratar om, men han skulle nog hamna på den. Så honom kan vi återkomma till.
Ja, han är underskattad, det håller jag med om.
Ja. Jag tror han har betytt mycket för balansen i anfallslinjerna där.
Ja, precis. Det tror jag också faktiskt. Och han är ju så användbar på massa olika sätt. Han är ju en av NHLs skickligaste defensiva forwards, men han är absolut inte oäven offensivt heller. Och kan ju anpassa sig i en tredje kedja såväl som en första kedja. Liksom. Det känns som en sån kille som lyfter sina lagkamrater omkring sig.
Ja, och tydligen så kan störa motståndarna på olika sätt. Zuccarello berättade i World Cup att han hade blivit väldigt god vän med Frans Nilsson. Sen där, men han var förvånad över att det var en så trevlig person, för att alla år de hade mötts på isen i New York Derby så var det en av dem han tyckte allra sämst om.
Alltså, det är sådana tankar jag inte haft om Frans Nilsson, men han kanske är ett svin.
Ja, liksom, de två hade åtminstone haft en väldigt, väldigt rivalitet på isen. Nu är ju Zuccarello själv inget Guds bästa barn på den punkten.
Nej, just det. Ja, det kanske är utifrån hans vinkel då förstås. Men jag kan tänka mig att Frans Nilsson däremot är väldigt trevlig off-ice.
Ja.
Känns som en sympatisk dansk.
Ja. Så att, ja. Men låt mig bara slänga in en brasklapp här om att det är tidigt på säsongen och Detroit har börjat bra förut, även om det var ett tag sedan de hade så många vinster på raken då. Så jag avvaktar fortfarande ett tag med. Vad är det du brukar säga när tabellen har satt sig? Det är någon gång i november.
Ja, precis. Det brukar vara i, vad brukar man säga egentligen? Thanksgiving. Det är väl slutet av november ungefär.
Ja, det är en månad kvar.
Ja. Precis. Och vi kommer faktiskt, apropå Detroit och bra starter, så gjorde de ju det förra året också. Alltså vi snackade ju om att Zetterberg, Larkin och Adelkade var den bästa kedjan första månaden.
Ja,
så att, vad
du ser.
Och då började de också stärkt Detroit som lag överhuvudtaget. Så att, och Mrazek var ju kung i kassen då, men tappade efterhand. Så att, nej, jag står fast vid att Detroit får svårt att nå slutspel, men de kommer vara med och kriga. Det är ifrån.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hur går det för deras grannar där uppe i runt sjöarna då? Chicago. Det har varit både och för dem. Framförallt har de ju haft frapperande svårt med sin penalty kill.
Det har varit...
det blir vår hela tiden motståndarna för powerplay.
Ja, det är ju helt sanslöst alltså. Det är, jag har inte statistiken exakt i huvudet nu, men de har ju legat under 50% i boxplay i alla fall.
Ja.
Alltså det är precis mer än varannat powerplay har motståndarna gjort mål på. Då har vi ändå kommit in 6-7 matcher i grundserien, så det är ändå lite sample size ändå. Det är ju riktigt oroväckande trend. Och de har varit extremt passiva. Så det är verkligen som du säger, det har varit total livsfara och panik i Chicago-läget så fort de har fått en man utvisad.
Ja, och det är väldigt konstigt. Jag pratade inte med honom, men jag såg att Hjalmarsson hade uttalat sig i lokalmedia där. Och han har ju varit där i många år och varit väldigt viktig just i penalty kill. Ja. Och han sa något om att det var by far det värsta han har varit med om under åren i Chicago på den här punkten.
Och då har han ändå varit där i 7-8 år nu. Liksom.
Ja.
Ja. Det är så konstigt med det spelarmaterialet de har. De har ju ändå många spelare som kan betraktas som lite boxplay-specialister. Inte minst Hjalmarsson och Seabrook och Keith och Campbell. Och
har varit.
Ja, det har verkligen varit en styrka, en nyckel för dem i sina Stanley Cup-titlar. Alltså special teams i båda håll.
Men är något, det väl någon som har pekat på att de är för passiva? De har en tät box, men vi fastnar i den boxen. Det är ingen, de har inga, kommer aldrig upp och stör den som står på point.
Nej, det där är ju, tycker jag är verkligen, jag gillar inte alls boxplay som är passiva. Så jag tycker man ska vara, visst, vissa coacher är säkert lite rädda för aggressiva boxar, att man kommer ur position lätt. För missar man en forecheck lite grann eller en stötning lite grann, så kan man ju hamnar snett, men det blir så otroligt mycket svårare att etablera spel om man möter ettriga motståndare istället för folk som backar tillbaka och låter dem spela. Och inte minst tycker jag att det blivit tydligare de senaste åren sedan zonerna blev större. För då finns det så mycket mer yta i offensiv zon. Och ger man bort all den ytan så är det ju jättelätt att sätta upp ett offensivt powerplay. Och med kvalitet som finns i NHL idag så har ju alla lag tillräckligt många bra spelare för att få ihop en fin powerplay-kedja som kan straffa vilken motståndare som helst om man är för passiv.
Ja, ja precis. Det är då det känns som det blir farligt i powerplay när lag får ställa upp.
Ja, exakt. När man tillåter
det. Ja, men mer aggressivt så blir det väldigt lite med det.
Ja, precis. Då blir det oftast att det blir någon chansning hit och dit och sen någon svår crosspassning och så glider pucken i urzon istället. Och så blir det inte så mycket. Och då försvinner de där 2 minuterna ganska snabbt.
Ja. Ja, det måste vara oroande för dem. Och för Quenneville måste vara förbryllad och måste ta tag. Måste göra en ändring helt enkelt.
Ja, och jag som gillar Mike Kitchen, deras backcoach. Som jag har en känsla av att han borde kunna styra upp sånt där bättre än vad det sett ut hittills.
Ja. Men offensivt har de kunnat glädjas ut att några stycken har inte the usual suspects utan några andra. Framförallt Anisimov och Panik.
Ja, just det. Panik har haft en helt sanslö. Han har gjort mål på 6 mål på 9 skott.
Ja.
Det är nästan rekord.
Ja. Medan Kane och Tails har varit betydligt beskedligare produktion den här gången.
Ja, precis. Jonathan Tails har det blivit en bana nästan att han startar så här segt och gör knappt en poäng i början. Liksom.
Ja.
2 assist han gjort på 7 matcher.
Ja.
Medan Anisimov ligger på 9 poäng på 7 matcher. 4 plus 5. Ja. Kane i alla fall uppe på 8 poäng. Den regerande poängliga vinnaren. Han har ju spelat extremt mycket. Det måste jag säga att jag är lite orolig för. Att jag har sett att Kane har spelat vissa matcher, alla matcher över 22-23 minuter. Vissa matcher uppåt 30 minuter som forward. Och det tycker jag är lite oroande veckan när vi är ändå inne i oktober och match omgång 5-6. När han ska spela som forward, som vinge, som aggressiv liksom, eller stötande ytterspelare ska lira en halvtimme på match redan nu. Det tycker jag inte känns så lovande om Chicago har planer på att spela in i maj-juni liksom.
Ja.
Mm. Hörru du, ska vi tycker du vi ska ta upp något mer lag?
Ja, det ska vi.
Ja.
Vi ska ta upp just att Crosby gjorde comeback i natt. Tack och lov så var den här hjärnskakningen inte alls så allvarlig som man kunde befara för en som har haft så allvarlig hjärnskakning förut. Utan efter 2 veckor är han tillbaks och det började direkt med att han mår, såklart.
Ja. Ja, precis. Ja, jag såg att du hade pratat med Hagelinda också som konstaterade att det märktes att det inte var vem som helst som kom tillbaka.
Nej, precis. Det är världens bästa som kommer tillbaka och det blir en helt annan go i laget. Han får fart på alla med sin tävlingsinstinkt. Samtidigt som Hagelin konstaterar att laget fortfarande inte har spelat riktigt bra sin bästa hockey någon enda gång i säsongen.
Nej,
men har hittat sätt att vinna ändå.
Ja, de leder ju faktiskt Metropolitan just nu i alla fall.
Ja.
Och jag tyckte i sista perioden, jag såg inte så mycket av den matchen med Florida Crosby's comeback där, men jag tyckte det var lite likt förra säsongens tendenser där med att även om inte någon av toppkedjorna, vilket de nästan alltid gjorde förra året, men att om inte de riktigt tar sin kväll och levererar, så var ju till och med så att fjärdekedjan med Matt Cullen och Russ och Fear och den där Kunackel, att de var ju jättebra och avgjorde ju matchen. Det var ju Fear som gjorde det avgörande målet.
Ja, och strax innan hade Hagelin kvitterat.
Och Hagelin himself liksom. Hans och första mål för säsongen.
Ja, Bonino.
Ja, då var det otäckt mycket slutspelstankar jag fick i hjärnan där.
Ja, men ändå så tycker de inte att de har spelat bra. De kommer ju att bli ett fantastiskt contender.
Ja, och nu när Crosby kan veva igång och nu är det dessutom Matt Murray har gått på is och tränat för fullt och verkar vara redo för att starta när som helst. Då ser det där laget, då känns det som att de har sin toppplacering de har erövrat nu för att ha kvar den.
Morsning, korsning.
Ja.
Ja, motståndarna.
Ja, precis. Ja. Då blir det svårt att hänga med.
Innan vi kommer till din lilla lista så vill jag också bara säga att två som inte vill ha börjat riktigt så bra som man trodde är väl Dallas och Nashville. Men det finns sina skäl till det. Som sagt, vi pratade om Nashville där. De har ju legat och spytt på varandra.
Ja.
Och då är det inte så lätt. Men de behöver få igång några stycken. Filip till exempel har haft en trög start.
Ja.
Filip Forsberg och behöver komma igång. Men i Dallas är det ju så att de har ju så mycket skador. Så det är inte klokt då.
Ja, det är helt sanslöst. Alltså, det är 2 kedjor som är borta kan man säga. Och det är inte vilka som helst. Det är Sharp som har fått hjärnskakningsproblem själv nu.
Ja.
Och Spetsa som har varit lite in and out här. Och Hemske likaså. Och det är ju naturligtvis så, redan innan säsongen när Nichushkin stack till KHL var ju ett hårt slag, och sen att Janmark gick sönder. Han är ändå har ju ändå varit en stabil kille i andra eller tredje kärnan liksom.
Ja.
Och det är fler namn, det var bara några stycken. Det är ju väldigt många som är borta. Jag såg i nattens match fick de ju sära på Ben och Seguin för att liksom jämna ut kedjorna lite. Och då fick de köra Lauri Korpikoski i första kedjan med Tyler Seguin.
Ja.
Och det är ju inte Dallas-klass.
Ja, ändå har de tagit 3 segrar och vann i natt då. Men, och samtidigt har inte deras ett sånt offensivt vapen som John Klingberg har inte kommit igång än. Han har inte gjort sitt första mål än.
Nej, precis. Och
det blir mycket surr om där då. Men det känns som att det är lika som en Nyqvist, får han bara göra det. Så, och lika med Filip. Får han bara sträcka den nollan så kommer han.
Ja, jag tror faktiskt att det kommer släppa det. Alltså framförallt ja, för båda lagen. När de får vara hela och friska så är jag inte speciellt orolig för.
Nej, det enda man möjligen kan vara orolig för med Filip om landslaget tog självförtroende av honom genom att inte låta honom spela som han ska. Han inte fick göra mål där.
Ja, han hade lite... Det blev en liten... Ja, jag håller med dig. Det blev inte riktigt som man hade förväntat sig från Filip i landslaget. Vilket inte bara var hans egen... felen, måste jag säga. Men på något sätt så känns det som att han inte riktigt tog för sig heller på samma sätt när han hamnade med Bäckström. Jag trodde att det skulle bli perfekt synergieffekt med en sån framspelare och en sån målskytt som Filip. Men det känns som att Filip är nästan bäst när han får vara den som leder en kedja, tycker jag. När han verkligen är den som tar för sig. Jag vet inte.
Ja. Ja, det var en parentes.
Ja.
Nu vill Jonathan Ekeliv prata om de mest underskattade spelarna i ligan.
Ja. Ja. Och jag inser att min lista satt ihop det här. Den är inte upp till förväntningarna kanske. Jag är inte helt nöjd med den. Jag tycker att jag skulle nämnt lite större namn, för jag tycker det finns ännu mer etablerade namn som jag skulle vilja lyfta fram som lite underskattade.
Jag hann ju då, vi pratade om det här igår, men sen var det så mycket igår så han inte riktigt gör så mycket, men jag nämnde ju Frans Nilsson där. Jag tycker jag är underskattad.
Ja. Det tycker jag också. Nu har han fått sitt stora kontakt här med Detroit, men han är fortfarande inte riktigt får inget stort erkännande som en stjärna i ligan direkt.
Nej.
Det märks ju på Islanders han är borta i alla fall, så kan vi säga.
Verkligen. Ja, men låt höra då vad du har kommit fram till för obskyra namn.
Ja, det här är obskyra namn faktiskt. Så att jag nämner väl dem, eller jag börjar helt enkelt. Ett som inte är, som kanske är bland det minst obskyra på listan, det är faktiskt det här namnet. Vincent Trocheck.
Ja. Ja, i Florida. Han är det minst obskyra namnet.
Ja, men... Ja, men
han är ju på AHL-nivå nu. Så.
Ja. Nej, men han är i alla fall... han har i alla fall etablerat sig som andra center där. Och så att underskattad kanske att ta i. Men jag tycker... Jag är sjukt imponerad av han. Förra året, jag var nästan lite avundsjuk att det kändes som att Florida, min lokalrival, hade fått fram sin egen Tyler Johnson. En liksom småväxt spelare, center med just de där egenskaperna. Extremt snabb, extremt agility, alltså han är smidig som bara den. Och liksom tar sig fram på isen och hård i kroppen, låg tyngdpunkt. Och svår att ta pucken av, alltså jag tycker han är typiskt modern tvåvägscenter. Och faktiskt till hans statistiska fördel så var han faktiskt, jag tror han var topp 5 i alla fall topp 10 förra säsongen när det kommer till att göra primary points, alltså man tar bort andra sist och bara räknar mål och första sist per sätt i sin speltid, så han var ju före namn, alltså före riktiga supernamn, han liksom var på topp 10 listan så att han är väldigt effektiv också mot sin roll. Men det är klart det är svårt att peta Barkov som första center när han spelar med den kemin han har med Jäger och med den potential han sitter på. Det är inget jag ifrågasätter. Men de har en riktigt grym tandem där. En 1-2-punch. För att använda det uttrycket. Jag tycker han definitivt har petat ner Nick Bjugstad som jag tror de flesta förväntar sig skulle bli nya andra centern i Florida. Men det är ju Vincent Trocheck som såklart där och får mycket, mycket förtroende i den här säsongen också. Han ligger ju, jag minns förra i slutspelen när han väl kom tillbaka, han hade lite skadeproblem i slutet på förra säsongen, men han väl kom tillbaka i slutspelet så låg han låg ju på mer spel till, tror jag, än Barco till och med. Så att jag gillar Trocheck.
Ja.
Och nu kommer det bomben på listan. Det här kommer det bli vansinnigt. Framförallt, jag tror du kanske inte blir så sur, men jag tror många lyssnare kommer bara, vad i hela friden, vad säger pojken?
Vad i hela? Jag får höra då.
Och det här vill jag, då måste jag bara brasklappen att jag tycker att det här är ett, jag håller helt med om att det här är ett av ligans sämsta kontrakt. Men jag håller inte med om att den här spelaren inte håller god NHL-klass. Och den jag pratar om då är faktiskt Dustin Brown.
Vad i hela friden säger du?
Nej, men...
Nej, men vad fan säger du? Varför skulle inte jag reagera på det? Jag tycker han har varit bedrövlig de senaste åren.
Ja, precis. Alltså, statistiskt sett så har han katastrofal alltså mot de kontrakterna. Han har ju inte kommit över 30 poäng en gång de senaste 3 åren. Men till Dustin Browns försvar så vill jag här släppa några grejer som talar till hans fördel i alla fall. Det är faktiskt att han är ju... Nu ska vi se vad jag skriver upp här egentligen. De här 3 senaste åren när hans produktion verkligen har rasat ihop. För dessförinnan gjorde han, var han ändå god för 50-60 poäng. Och det är därför han kunde skriva det här kontraktet. Och för hans insats i slutspel också. Men de senaste åren, han är faktiskt den femtonde bästa Corsi-procenten 5 mot 5 senaste 3 åren under sina skitår. Det vill säga att han har riktigt bra possession-siffror och flyttar fram spelet när han är inne på isen. Och skapar, alltså sett till sin speltid så var han topp 5 i ligan i antal skott förra säsongen. Eller nej, inte topp 5, han var 13:e plats, men ändå. Det är extremt bra. Och en lite udda statistik som också man inte tror om Brown, som man tycker är en liten retsticka och sitter i utvisningspåsen mycket. Sen 2010 så har han faktiskt ådragit sig, eller vad man ska säga, alltså att han har fått motståndarna att ta 67 utvisningar fler än vad han själv har dragit på sig. 67, ja. 2 minuter som han har som fler än vad han själv har dragit på sig. Det är ganska anmärkningsvärt ändå. Däremot, ja, som sagt, så har jag inte till närmelsevis lika mycket poäng som han förväntas göra med det här kontraktet. Och det gör ju att han...
Och det är nästan det viktigaste ändå.
Det handlar ju om... Corsi hit och Corsi dit spelar ingen roll så länge man inte producerar. Och nej, så länge Kings går knackigt och missar slutspel och åker ut i första rundan som de har gjort här på slutet.
Ja, och då är det ändå slutspelet han brukar vara som... Det brukar hända något och han blir bättre då.
Ja, precis. Och det är ingen slump, tycker någon, att han blev av med C-et här. Att Kopitar fick ta över det står jag bakom till fullo. Men jag tycker ändå att... Att han inte skulle hålla någon vidare NHL-klass längre, det håller jag inte med om. Alltså, skulle jag kunna ta in Dustin Brown på 2 miljoner per säsong, då skulle jag tycka att det var riktigt bra.
Du vill ha honom till Tampa?
Ja, men absolut inte för det här kontraktet. Då vill jag inte röra han med tång. Men skulle han vara free agent i sommar, om man skulle kunna plocka han för en billig peng, då skulle jag definitivt plocka in i laget. För att, som breddspelare kan han fortfarande fylla, tjäna ett syfte. Han börjar den här säsongen rätt bra också. Producerar lite grann och skjuter väldigt mycket. Så att han är inte helt slut som spelare, det tycker jag inte. Men som poängproducerande spelare är han tyvärr slut.
Du får väl stå för det då.
Ja, jag får stå för det. Jag tror inte jag får så mycket cred för den. Men nästa spelare på listan är också...
Tyler Kennedy. Han är underskattad, han får inget kontrakt.
Nej, usch. Stackars Kennedy. Han är min gamla favorit sen 3 år tillbaks. Eller ännu mer, sen 5-6 år tillbaks.
Sen 10 år tillbaks.
Sen 10 år tillbaks, ska vi faktiskt konstatera. Ja, men en annan som jag tror du kanske gillar lite grann, för att han är i alla fall Dallas-spelare och ingår lite i deras... för jag tycker att han är inte en typisk Dallas-spelare, men han är det på det viset att han är en extremt modern... Han är nutidens enforcer, Antoine Roussel.
Ja.
Som ju...
fortfarande kan vara väldigt nyttig på andra sätt också.
Precis, alltså han gör ju 30 poäng per säsong ungefär. Du får en 13-14 mål av honom. Och han är en riktig sån som alltså syns extra mycket i slutspel också. Men han är ju också verkligen en sån som kastar handskarna och är en showman för publiken och tacklas som en galning och jobbig för motståndare att möta också. Så jag tycker att han är, ska Enforces leva vidare i NHL, då är det av typen Antoine Roussel. För han fyller fortfarande i allra högsta grad en funktion i NHL. Och jag tycker han är lite underskattad. Så att, ja, håller med.
Ja. Ja, ja.
Det var bättre än Dustin Brown i alla fall.
Ja, det var det.
Och nu är det inga stora namn här. Jag har ett stort namn kvar faktiskt, men det här blir jag lite besviken på, tror jag. Paul Byron i Montreal.
Ja, nu är vi nere på väldigt... jag har ingen åsikt.
Nej, precis, det är till och med. Nej, men alltså han jag har sett på inte minst sista tiden på Twitter hur Montreal fans som ju har en förmåga att vara ganska lyriska över sina egna spelare. Det är väl alla fans för sig, men särskilt nu när det går bra. Jag har ju en nära vän till exempel som pratar väldigt mycket om Montreal, som du kanske känner till. Men men han är, på Twitter skrivs det ju Usain Byron och Breakaway Byron liksom. Han är ju extremt snabb och extremt bra i boxplay och på, han gjorde ju 3 mål i numerärt underläge förra säsongen och blev faktiskt framröstad av Montreals spelare som deras stora unsung hero förra säsongen av spelarna själva. En kille de inte vill vara utan. Men han är naturligtvis en begränsad spelare som ska hålla till i tredje, fjärde kedjan. Men som kan spela såväl center som ytterforward. Och är grym i boxplay som sagt. Och extremt snabb. Och det passar ju. Och då är det kanske lite motsägelsefullt då med Therians spelstil som vi betraktar som lite omodern. Men han vill ju ändå ha de här killarna som sticker iväg blixtsnabbt på kontringen när de väl får lägen. Och då, det är just den, i just det systemet är Paul Byron perfekt. För han blev ju, dessförinnan blev han faktiskt wavad av Calgary. Och det är inget gott tecken. Inget gott liksom komplimang till han som spelare. Men i just Montreal så passar han perfekt. Så att, jag vill lyssna fram han lite grann. Och den sista är att jag nämner här. Jag hade kunnat nämna mycket större namn, men det här är ganska stort i alla fall. Och det här kanske inte du håller med om att han är underskattad, men jag säger faktiskt Corey Crawford.
Ja, men det finns, det har jag hört förr. Alltså, det finns ju många som tycker att han har så fantastiska siffror så att inte får riktigt det erkännande ska ha, att han är mycket viktigare för Chicago än vad han får cred för.
Ja, precis. Jag behöver inte gå in allt för djupt på det, men det känns som att han, i och med att han ändå sitter på 6 miljoner dollar per säsong, vilket jag inte alls tycker är orimligt för en första målvakt, och han är ju till och med en bra första målvakt, så tycker jag, och då tycker liksom, i och med Calgary's cap-problem så kanske de ska växla ner lite på målvaktsfronten. Är verkligen Corey Crawford så bra så att de måste betala han de pengarna? Men han är faktiskt det. Och han har i allra högsta grad del i deras dubbla Stanley Cup-titlar. Det var ju Antti Niemi av alla som stod första gången.
Ja, det var ju det.
Men Corey Crawford är en bra målvakt. Och det var ju till och med så att Babcock och gänget och Quenneville stod i för sig som assisterande hade del. Men det gjorde även Barry Trotz. Då valde faktiskt Corey Crawford före Braden Holtby som andra keeper i World Cup. Jo. Mm. Det säger en del om vad coacherna har för syn på honom. Så att han är en av NHLs bästa målvakter, Corey Crawford. Men det tror jag inte att han har erkännande som generellt sett. Jag tror många väljer andra målvakter före. Och det känns som att Corey Crawford, han har väl typ aldrig blivit nominerad till Vezina. Väldigt sällan i alla fall. Om ens någon gång.
Nej, det är för att han har ingen särskilt spektakulär stil.
Nej, precis. Exakt. Och han ligger liksom omkring 92,5% i den procent. Och det är ju riktigt bra. Men han ligger inte på 93 eller drygt 93 som det kan krävas för att bli Vezina nominerad just en säsong. Men han är väldigt stabil på en nivå under en lång tid nu.
Ja, precis. Så jämn som Lundqvist.
Ja, lite grann så. Det var fem namn i alla fall.
Ja, nu slänger jag in Phil Kessel också bara för ordningens skull.
Alltså du, ja. Mm.
Jag tycker fortfarande att han är underskattad om man ser till hur hånad han blir och hur bra han är egentligen.
Ja, ett av det finns några spelare som vars skottteknik och så här sticker ut på ett alla extra sätt i NHL, och det är typ Ovechkin, Stamkos, Laine nu för tiden och Kessel.
Ja, men han är underskattad på andra sätt också. Ja. Det tyckte jag man såg under slutspelet i fjol.
Ja.
Han är inte så endimensionell.
Nej, alltså, och har man fart dessutom som han verkligen har, trots att man tycker att han väger för mycket kanske, så är han ju
det där är mest en synvilla.
Ja. Jag kommer ihåg att jag skrev ett dokument till honom till förra NHL-bibeln när han pratade lite om hans förbläss, hans försedek till fryspizzor och mjuk glass och sånt där. Så att han unnar sig lite sånt. Men det är han ju värd. Så som han har presterat här senaste året. Det tycker jag.
Jaha. Men andra människor är inte värda det.
Ja, det är de också. Det är de också. Det tycker jag. Jag själv är ingen stor... Jag ska inte säga något på den fronten. Jag kan nog skicka in mig lite... Ja, min diet är inte att föredra, tror jag. För någon kostrådgivare. Men det är skit.
Yes, sir.
Ja. Ja, men nu ska vi helt enkelt nöja oss. Där, stanna där.
Ja, jag kom på en sak som vi glömde att nämna, och det var att när du pratade om William Nylanders fina startar som rookie, så vi måste ju nämna Joel Eriksson Ek också. Som
ja, det var ju faktiskt helt rätt. Vi inte ens har nämnt han i den här podden.
Han har spelat 3 matcher och börjat sensationellt. Alltså, mår direkt i första matchen och i tredje matchen 3 assist. 4 poäng på 3 matcher. Det är en utmärkt start, trots att coach Boudreau inte vet hur man ska uttala hans namn. Han vet inte vad han ska kalla honom.
Nej, det blir för konstigt för honom. Eriksson Ek. Men han är bra, absolut. Hela Minnesota, sen han kom upp där så har Minnesota sett bra. Det är ju 4-0 eller vad det blev nu mot Boston här om natten.
5-0.
5-0 till och med, ja.
Ja, ja. Så att, ja, de har problem med både Puka och, vad heter han?
Khudobin.
Ja, är skadade. Så de har problem med på målvaktssidan där. Ja. Subans bror kom ju in och var lite skakig.
Ja, just det, exakt. Ja, det är ganska många lag som har haft mycket målvaktsskador och problem med det här i början. Men ska vi nöja oss där då? Får vi förhoppningsvis återkomma till Eriksson Ek här längre fram under säsongen. När han fortsätter med sin pace här på 90 poäng på säsongen.
Yes,
ja. Och tack alla lyssnare som har lyssnat också. Och får se, ni kan ju höra av oss på Twitter eller på sociala medier på något vis om ni vill. Om ni tycker att de här underskattade namnen var helt åt helvete. Eller om ni har egna förslag som borde definitivt ha nämnts i sammanhanget. Så att vi tackar för oss.
Det gör vi.
Och hörs nästa vecka. Hej!
Hej! Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game.